Du vet vad Sara Larsson håller på med just nu?
Absolut. Jag är ju också gift med Sara Larsson-head.
Ursäkta, jag trodde inte det fanns såna.
Jo.
Jag trodde inte att Sara Larsson hade fans på riktigt. Jag trodde hon var...
Sara Larsson är min partners kraftdjur.
Varför? Vad är det hon gillar?
Dels tror jag att hon tycker att Sara är begåvad och sen tror jag att hon tycker att hon är rätt het dessutom. Oh. Och sen gillar hon ju precis det du nu tänker prata om.
Hennes debattglädje och faktiskt känsla för hit the nerve där folk blir upprörda. Mm. Hennes första var ju när hon trädde en kondom på sitt underben upp till knät. Och så sa hon så, här är till alla killar som säger att de har för stor, typ. Bla, bla, bla. Där fick hon dem.
Det är grymt.
Ja, och nu har hon gjort det igen, som du är inne på. Hon har lagt på sin Instagram så här. I love immigrants. I love criminals. I love trans people. I love abortions. I love queers. I love slutty women. Och så fortsätter det så. Bland annat med welfare, socialism. Och så avslutar hon med I fucking hate ICE. Och ICE, det är då den här specialstyrkan i USA.
Ja, några saker här är ju kul. Du vet att jag brukar prata om funny bones, alltså att man har funny bones.
Ja,
någonting jag anser att typ du och jag har, men inte så många andra. Men hon har the bone som är att hon bara kan riva upp en shitstorm.
Ja!
Jag menar, Beyoncé och Rihanna eller whatever, ta vilken stor bred artist. Alltså Sara Larsson är på väg att bli en av världens största artister just nu. Dessutom, det går ju otroligt bra för henne. De kan ju också liksom säga någonting präktigt i en Blue Sky tweet eller vad det heter, liksom, om att de är emot ICE och de är bekymrade över demokratin. Inte en jävel bryr sig. Så fort Sara Larsson öppnar käften, hon kan säga någonting på ett sätt utan att ens anstränga sig, tror jag, som gör att hon hittar nerv som, och det är typ medfött.
Jag vet, det är en sån talang. Jag kände att jag hade den när jag var på nanny. Mm. Och det var så oerhört roligt. Det kanske var det roligaste jag har sysslat med.
Men med det sagt, att säga nu 2026 att man älskar kriminella, det är så totalt otidsenligt, men det är verkligen inte en radikal åsikt i ett kristet land.
Många jämförde ju det med Jesus. Att du menar
mig?
Ja. Du menar du jag att du älskar kriminella?
Jo, jag har människokärlek för kriminella.
Ja, precis som Jesus och Sara Larsson. Okej, men jag tycker att vi ändå ska höra hur då Donald Trump svarar. Mm. För det som är kul med USAs president, det är ju att ingen shitstorm är för liten för honom att delta i.
Nej.
Så nu har han gjort ett inlägg på TikTok. Det är alltså ett hopklipp av bilder på Trump där han dansar, vinkar, klappar i händerna. Och så står det, we love America first. We love deportations. We love cheap gas prices. We love secure border. We love world peace. Med mera. And we love ICE and our law enforcement.
Jag ger Trump det här. Han är bra på content och han är bra på kul. Det är också rätt svar, skulle jag säga. Alltså ur någon form av PR-team här. Men det här är ju... Jag förstår att alla är helt chockade över Sara Larssons inlägg här, för att folk typ har glömt hur en artist kan vara. Men hade det här varit 1977 hade absolut ingen brytt sig.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Välkommen tillbaka, Kristoffer.
Tack.
Vad länge du har varit borta.
Ja, jag vet.
Du har missat jul, du har missat nyår. Hur har du haft det?
Nej, men de var lite bekymrade på min lokala skivaffär här. För de hade inte sett mig på flera månader, sa de. Jag var ju här förra veckan. Men det har ju lite att göra med att jag fortfarande inte dricker.
Nej, vet du, jag tänkte faktiskt säga det. Har det att göra med att du inte är full längre?
Och att jag inte känner den här liksom transaktionsglädjeknappen fullt lika ofta.
Vadå, för det hör ihop? Alltså att liksom...
Ja, men lite att man går och tar några bärs och sen när man är klar med det så går man förbi skivaffären.
Ja, och så är man sugen på spenderbyxorna. Ja.
Men med det sagt tog jag på mig spenderbyxorna nyligen ändå.
Ja, det gjorde du verkligen.
För jag insåg att, jag vet inte hur jag började tänka på det, men Velvet Underground, som jag älskade när jag var tonåring. Jag köpte deras bootlegs på CDs och sånt där.
Du och resten av världens tonåringar
för mig var det ändå 20 år sedan senast jag drabbades av insikten att Velvet Underground faktiskt var världens bästa band. Mm. Och jag såg att deras tredje album, det första utan John Cale, som ju är med på Charlie XCX kommande skiva, på första singeln där nu, troligtvis är ett av världens bästa album. Och jag noterade att den fanns i en första press på min lokala skivbutik för alldeles för mycket pengar. Jag lyckades pruta ner den lite.
Uh-huh.
Men jag är väldigt glad åt att jag har den. För just Velvet Underground kan jag inte med att köpa en ny press på. Den måste knastra, den måste vara ful, den måste vara dyr. Så den skänker mig väldigt stor glädje. Can you say- I've come to hate my body and all that it requires. Men då på tal om Velvet Underground och deras tredje album som jag då köpte, som kom 1969. Och det är så otroligt lång tid. Och det har också gått 31 år sedan Robins debut. Hon är liksom Sveriges Velvet Underground. Det har också gått lika lång tid mellan Beatles sista album och The Strokes första EP. Så länge hon har hållit på. Och nu släpper hon ju då ett nytt album. Vi pratade om Dopamin, första singeln, för ett tag sedan. Och nu har hon släppt två singlar till. Albumet heter Sexistential.
Jag älskar låten Sexistential.
Ja.
Äntligen pop som man kan relatera till. I was about to go have a kid on my own and then my doctor said now Robin who would be your dream donor. Well, Adam Driver always did kind of give me a boner. She like yeah wasn't he great and don't mess with the zone. Precis, det är verkligen soundtracket till dina mid-30s. Ja, eller allas mid-30s. Så en kvinnlig erfarenhet som typ inte skildras i pop innan. Man typ vill ha barn.
Jag är inte
man funderar så... kring det. Man håller på. Man kan göra IVF.
Jag är inte säker på att det inte har skildrats.
Vad har du för annan IVF-pop?
Ja, just i, alltså om vi ska vara så specifika kanske första gången. Men en medelålders kvinnas liv och levande tror jag ändå att Joni Mitchell har behandlat till exempel.
Mm. Jag känner bara att det var första gången någon sjöng för mig.
Ja, men jag blir väldigt glad åt de här singlarna. Jag tycker kanske inte att de är jättebra, men min poäng är...
De är dansanta.
Ja, och min poäng är att när artister börjar komma upp i de här väldigt långa decennierna, ibland kan man ju, om man liksom inte riktigt reflekterar över sig själv, kan man ju fortfarande tänka att Robin är en ny, cool artist.
Ja.
Men om man då räknar även från hennes riktiga debut, som hon gjorde 2005, när hon grundade sitt eget skivbolag, slet sig loss från musikbranschen.
Är det Konnichiwa Bitches?
Exakt, och hon började arbeta med Knife, har det också gått lika lång tid som det tog mellan Ray Kavakubus Paris-debut med Comme des Garçons 1981 och HM-samarbetet 2008.
Mm. Ja, det sätter verkligen saker i perspektiv.
Alltså alla som gillar Robin är per definition, det så förhatliga uttrycket, rockmän. Och jag tycker att det är väldigt fint att vara en rockman, så det är inte en diss. Du vet, du brukar referera till Sex and the City som något ungdomligt. Och jag försöker då ofta påpeka att det är en symbol snarare för åldrande. Robin är Bandit Rock Radio, Bruce Springsteen och The Who numera.
Mm.
Du är verkligen inte en diss, men det är liksom en diss av den här 10-talshållningen som sa att man inte behövde kunna något om musikhistorien för att Beyoncé är ändå viktigast. Just hennes
var det inte Beyoncé också? Rockbandit typ?
Jo!
Eller liksom en rockfarbror?
Exakt. Hennes karriär är faktiskt bara 3 år yngre än hela din livslängd.
Beyoncés?
Mm.
Jaha.
Så hon är liksom Phil Collins.
Ja.
Nog om det, Robin.
Så det är hur gammal jag är kanske.
Urgammal, Nanna.
Japp, liksom. Jag är 34.
Men Robin var det. Jag är faktiskt väldigt förtjust i att hon inte ger ut den här skivan själv, vilket jag tror är första gången sedan 2005, utan hon har licenserat den till Jamie XX skivbolag Young.
Ja.
Och det är en väldigt bra metod om hon liksom vill framstå som aningens, men inte mycket yngre och hippare än vad hon är.
Vad varför?
Ja, men Young är dels ett väldigt bra label.
Är det för det heter Young? Så det känns...
Nej, men man hör ju bara på namnet.
Ja, det är ungt.
Nej, men Romy ligger ju där, hela The XX Solo-projekt och så vidare. De är ju ändå en stor leverantör av bred dansmusik. 2005 modifierade ju Robin om kommersiell popmusik. Hon har ju i olika grad försökt göra det. Men hon har nu ett problem med de här nya singlarna. Det är ett relativt litet problem, men det är ett problem. Och det är att hon liksom nu konkurrerar med Charli XCX och Rosalía snarare än Leona Lewis.
Man har sett många skämt på internet om att hon var liksom typ the godmother of Brat. Att hon uppfann Brat. Och att nu har liksom hennes stil kommit i kapp henne.
Exakt.
Men att det är många som gör det hon gör, eller gjorde.
Exakt, men nu är det alltså Charli XCX som på sitt kommande album arbetar med John Cale från The Velvet Underground. Robin framstår snarare som tillrättalagd och lite feg och lite traditionell, vilket är en helt ny... liksom.
Vem tycker du hon borde ha arbetat med?
Nej, men jag kommer till det. Jag tycker inte nödvändigtvis att det här är ett problem. Det finns ju förvisso ett visst mått av subversitet i 50-åriga kvinnor som liksom är superkåta, vilket Linda Skugge-date lärde oss för ett år sedan. Men vid det här laget lyssnar jag ändå liksom hellre då på Jonna Bornemarks liksom teoretiskt sexuella instinkter än lyssna på någon som liksom sjunger om att hon är kåt på Adam Driver.
Varför? Alltså, det är så relaterbart. Vem är inte kåt på Adam Driver? Som heter.
Absolut, men det är ju inte farligt på något sätt egentligen.
Nej, men det är ändå någonting. Alltså, jag tycker att hon skildrar erfarenheten. Att vara ung kvinna är ju jättejobbigt. Mm. Alltså, är man 20, då kan man inte ligga med någon i princip. För att det är bara så här, alla vill ligga med en. Och man är bara så, det är bara läskigt och jobbigt typ. Mm. Är man 30, då är man ju plötsligt bara tacksam när de vill ligga med en. Alltså, så är det ju. Och då tycker jag att typ Robin skildrar på ett väldigt kul sätt.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det här, jag har liksom inga invändningar mot innehållet. Men jag tror att man ska ta det för vad den är. I Stockholm finns den där idiotklubben. Vad hände med all fantastisk musik mellan 2007 och 2011?
Jag känner inte till den här idiotklubben. Vad är det för idiotklubb?
Ja, svaret finns i titeln på den. De spelar bara musik därifrån. Och här har vi då svaret. Ja, den är på väg att passera klimakteriet.
Ja.
Så här, Dopamin är verkligen en okej singel. Jag tycker också remixen blev ännu bättre för att Jamie XX som gjorde den upptäckte en väldigt dold melodi man inte hörde i originalproduktionen och utnyttjade den. Den blev väldigt bra, typ en förlorad melodi han plockade upp. Och jag tycker att det är roligt och spännande att lyssna på Robin av samma skäl som jag liksom blir glad när jag hör typ en ny skiva med Manic Street Preachers. Jag förväntar mig inte att världen ska vändas upp och ner, men jag blir väldigt glad över en gammal vän som liksom hör av sig eller skickar ett brev och berättar hur den mår och vad den tänker på och så vidare. Och jag älskar att åldras med artister på det sättet. Men då ska man ju också ta det för att det är just det.
Jag tycker på den enda musikkritik som jag någonsin minns är när Jens Liljestrand skrev att Håkan Hellström borde skriva om hur du köper en bostadsrätt. Mm. Här fick han ju det. Han drömde om. Här är ju verkligen en artist som har gjort innehåll av var hon är i livet.
Ja, skillnaden i den kontexten är ju att Jens Liljestrands text var lite mer så här. Men jag vill att du ska vara intresserad av de saker jag är intresserad av. Och det är ju ett väldigt tråkigt sätt att se på kultur. Om nu Håkan Hellström liksom går runt och tänker på det här att vara 39 och vara sugen på tjack, då får väl han göra det. Mm. Alltså det kan man ju inte styra.
Det är också helt enkelt roligare att höra om. Det är ju lite roligare än att höra någon som ska köpa en ny bostadsrätt.
Absolut, men bara för att avsluta så här. Folk ser fortfarande på popmusiken som liksom den ungas konstform. Och här får vi nog börja se Robin som ett exempel på... liksom, ett långt författarskap. Det har kommit en ny Philip Roth-roman eller whatever istället. Då tror jag att man får
Robin är som Philip Roth.
Ja, nej, men det blir lite så. Alltså någon man har följt genom hela livet som vet hur man sätter ihop sin fucking konst och som bara fortsätter göra det hela tiden. Och det finns något väldigt fint och charmigt även i det. Flat bends, though we're fucking on the ride. Wind on your window, be able to
shine your pride. I don't have a idea, James, just lame. Tidigare i veckan så har ju Folk och Försvar pågått i Sälen. Har du kollat något på SVT Forum som livesänder skiten?
Nej, jag har sett en sammandrag.
Jag har. Mm. Och jag undrar om de super riktigt hårt om kvällarna.
Men det vet du väl hur det är. Det här är ju alltså nya Almedalen.
Det är ju Almedalen Winter Edition, åtminstone. Mm. Jag tänker, och det är mycket kortare tid.
Folk är också inomhus. De har ju i princip baren i samma bostad som de sover. Det här är liksom upplagt för toppen.
Gud vad kul de måste ha. Jag önskar att vi fick åka dit. Ja. Jag funderar på om man... Jag såg någon så här jättelamt band, såg det ut som.
En riktigt nice efterkaka med Peter Hultqvist.
Det hade du mått, eller hur? Ja, jag funderar på om jag ska ta upp min DJ-karriär. Det är kanske så man kan få en bokning till Folk och Försvar.
Mm.
Men en grej jag tänkte på apropå världsläget, det är att alla supermakter just nu är besatta av historia.
Mm.
Vi har ju pratat många gånger om Putins historieintresse. Mm. Som sägs kanske vara den främsta anledningen då till den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och har också påverkat Putins val av statyer. Han har ju rest över 100 monument för att hylla Stalin. Men också en staty för att hylla då Ivan den förskräckliga.
Mm.
Trots att han verkade vara just förskräcklig.
Mm.
Han lär torterat och avrättat liksom folk till höger och vänster. Mm. Typ stora delar av vissa regioner kan bara liksom... Det betyder avrätta. Och en gång så tyckte då Ivan den förskräckliga att hans sons gravida hustru klädde sig för slampigt. Och då misshandlade han henne tills hon fick ett missfall. Men Putin har också bytt namn på flygplatsen Volgograd till det gamla namnet Stalingrad International Flygplats.
Mm.
Så att han är ju bekräftat super, super intresserad av historia.
Problemet är med Putins små historielektioner är ju ett, de tar aldrig slut. De är väldigt selektiva och ger lite intrycket av att han hade behövt liksom ha någon som ledsagade honom. Alltså en lärare under de här månaderna han bara satt isolerad under covid och läste böcker.
Ja.
Det blev lite för mycket information. Han hamnade liksom i TikTok-kaninhålet utan att vara på TikTok.
I Carl Bildts senaste bok om världspolitik, Vad händer nu, som jag precis läst, menar han att även Kina, men framförallt Xi Jinping, är besatt av historia.
Mm.
Och det är liksom en historia som sträcker sig minst 3500 år bak i tiden.
Mm.
Och Xi Jinping, han är liksom mycket, mycket mer ideologiskt orienterad än sin företrädare. Han håller ofta långa tal där han återkommer till marxism-leninismen som en viktig grundsten då i kommunistpartiet. Och samtidigt som då som Kinas utrikespolitik fått en allt mer global karaktär, de håller på med det här som kallas den nya sidenvägen. Känner till det?
Mm.
Lite mer formellt är det väl BRI, initiativ. Eller
sidenvägen är ett väldigt fint namn.
Det är verkligen det. Belt and Road Initiative.
Mm.
Ja, men det går i alla fall ut på att bygga infrastruktur i 150 länder är det i alla fall planerat till. Så att man ska liksom bygga då en väg eller ett bälte som ska sträcka sig då som, ja men vad jag har förstått, sidenvägen en gång i tiden gick.
Mm.
Och det är väl som en historisk referens då får man tänka som de nu bygger sin nuvarande globala utrikespolitik på. USA tycker jag är lite knepigare för deras historia är så kort och Trump alltså verkar på ett sätt väldigt, väldigt storylös samtidigt som hans motto för landet är just historisk nostalgi. Make America great again. Mm. Det är liksom bara dryper av en vilja att också hålla på med historia. Samtidigt som, ja, men till skillnad från då Putin och Xi Jinping, så verkar han inte alls privat intresserad av historia.
Nej,
det känns inte som han sitter uppe och läser stora böcker.
Han sa ju apropå Grönland att han ifrågasatte liksom Danmarks anspråk på ön för att de var där med en båt för 300 år sedan. Det var vi också. Och man bara, nej det var ni inte, för ni fanns inte då.
Vet du, jag har faktiskt en ill på det.
You know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. Sure, we had lots of boats go there also.
Var det 500 år sedan?
Ja, men de hade ju en båt som kom till USA för 500 år sedan.
Mm.
Och det var ju Christopher Columbus.
Mm.
Och det är ju så USA kom till ens. Mm. Så det är exakt så som USA har grundats som land.
Mm.
Så det är roligt att sen det inte stämmer för Grönland.
Men han får ju fan ta kamma sig. Även om man köper premissen att Christopher Columbus var den första amerikanen, vilket jag kanske inte tycker att vi nödvändigtvis behöver göra, men låt oss.
Mm.
Då får man ju ändå konstatera att det var Christopher Columbus och Italien som drog det längre strået när de valde att sätta sig på USAs kontinent framför Grönland.
Man ska också säga att även om Christopher Columbus var italienare så åkte han på uppdrag av Spanien.
Ja, jag vet inte för mig att han var spanjor. Strunt samma. De gjorde ett jättebra val genom att liksom, erövra den amerikanska kontinenten istället för Grönland. Men nu gjorde Danmark det.
Det blir också lite konstigt det där med båtreferenser. Om man ska vara helt historiskt korrekt så är det ju faktiskt Grönland i sånt fall som äger USA. Om man skulle ha den retoriken man som kom först. För det var ju vikingar som bosatte sig på Grönland för 1000 år sedan, som sen åkte vidare västerut och upptäckte då, ja du fattar vad jag menar, Vinland. Som då i Nordamerika. Jo. Men där bodde du såklart.
Allt det här är bara efterkonstruktioner och bullshit. Yep. Det handlar naturligtvis om att inom en väldigt lång tidsperiod så kommer man eventuellt behöva Grönland.
Okej, jag bara känner just nu att logik är verkligen inte Trumps största sida. Man har ju svårt att fatta honom. Och jag känner allt mer för USA som Winston Churchill kände för Ryssland. Han sa ju i sitt berömda tal 1939 att Ryssland är en rebus insvept i ett mysterium in i en gåta. Och så känns USA för mig. Men Churchill, han sa ju också att nyckeln till gåtan då var att allt enbart handlar om en sak för Ryssland. Och det är ryska internationella intressen. Mm. Och så kanske det är för USA också. Att nyckeln är Trumps intressant.
Ja.
Eller?
Eller
vi kanske inte har nyckeln än. Vi får vänta lite till.
Jag vet inte om du såg det, men New York Times gjorde ju en väldigt lång intervju med Donald Trump nyligen.
Nej.
De har transkriberat hela den. Jag tror att den är så här 200 000 ord eller någonting.
Har du läst hela?
Nej, jag har inte läst hela transkriberingen, men jag har sett vad han säger. Och någonting som är väldigt intressant med den är att alltså han är en showman i vanliga fall, men här är han inte det. Utan han pratar rakt upp och ner om vad han tycker, och där han uttryckligen säger att internationell rätt inte styr honom, utan att han styrs av sin egen moral. Just det är det enda som kan stoppa honom.
Men jag tycker att det verkar allt mer vanskligt att som ledare för supermakter att ha ett stort historiskt intresse och bygga sin politik på det, utrikespolitik. Jag tyckte att på Folk och Försvar så blev det tydligt att historia även är viktig för Sverige när vi fattar utrikespolitiska beslut. Mm. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard sa det här om Ryssland.
Precis som våra närmaste grannar har vi lärt oss en sak genom historien. Ryssland stannar inte. Ryssland stoppas.
Ja, hon har inte nödvändigtvis fel.
Nej, men vad är det ändå för jävla sätt att se på stater? Eller förstår vad jag menar? Det är väldigt deterministiskt och tråkig attityd. Bara för det har varit så historiskt så behöver det inte vara så. Kolla på Sverige, vi var väl inte en superstat alltså länge om man kollar långt historiskt perspektiv. Bara krig och härja, stormaktstiden, invaderade Polen och vad fan vi gjorde. Man måste väl kunna få ändra sig. Alltså jag älskar historia, men jag tycker att det finns en fara när man börjar så här, se någonting att det har varit och det alltid kommer vara.
Jo, men det finns ju ett skäl till att vänsterhållningen att gränser är helt värdelösa existerar.
Vad menar du?
Den bygger ju på en analys av att gränser och expansion historiskt har lett till väldigt mycket ond, bråd, död. Den är inte tagen för att man vill ha något kul att skriva på Twitter, utan sen kan man tycka vad man vill om den, men den bygger ju på just det du är inne på, att med gränser kommer expansion när folk börjar behandla sitt land som en garderob som till varje pris måste växa för att ha det rätta plagget.
Men det är intressant, för det har inte varit så. Länge har det varit tvärtom. Snarare att så här, stater har kanske gjort sig av sina gamla kolonier, man har minskat sin yta, länder har delat upp sig flera, typ Sudan har plötsligt blivit två, eller liksom, det finns hur många exempel som helst. Mm. Det är intressant att det just nu har vänt och att vi också går med i den världsordningen. Man skulle också kunna agera som en motvikt till att alla andra vill liksom göra superstater och gå in i någon ny slags kolonialism. Som en historienörd, en historieälskare, så tycker jag ändå att det är ett intresse som man bör lämna på nattduksbordet när man går in i utrikespolitiska förhandlingar.
Eller till ChatGPT.
Vad menar du?
Jag tycker att det låter som att hela den analysen om expansion och vad man behöver och sånt, det låter som någonting ChatGPT skulle kunna komma fram till.
Tack Kristoffer för att du kom till jobbet. Vi hörs redan på lördag igen.
Det gör vi.
Det vill ni inte missa. Vi ska prata så mycket roliga grejer. Bland annat Turinhästen och måltidspyramiden. Och du ska prata om ännu mer AI.
Ännu mer AI, det är det enda jag tänker.
Vår producent heter Mattias Wallenius och vår tekniker heter Astrid Ankerkrona och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Skål!
Hejdå!
en produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.